Hej och välkommen. Det här är Råcast, Råns vattenråds podcast, det tredje avsnittet. Och jag heter Daniel Graf, jag är vattenrådskoordinator för Rån. Och idag har jag med mig John Strand från Hushållningssällskapet i Halland som jobbar där på Hushållningssällskapet och bland annat är projektledare för ett stort LIFE-projekt som heter Goodstream. Som är i Tönningeån söder om Halmstad. Och han har jobbat länge med det och jag är väldigt imponerad av det projektet och jag vill gärna veta mer. Och därför bjöd jag in John idag. Välkommen John.
Tack.
Så då är det första frågan som alla får. Hur kom det sig att du jobbar med just de här vattenfrågorna? Vad gjorde att du valde den här banan?
Ja, den frågan har jag fått för. Jag minns faktiskt fortfarande när det skedde. Så att säga. Jag är biolog, limnolog, alltså sötvattensekolog. Och orsaken till att jag blev det är helt enkelt att jag började läsa biologilinjen på Lunds universitet. Och jag tyckte hela tiden, varje ny kurs som kom, så tänkte jag, åh, det här är ju superkul, det här vill jag hålla på med fortsättningsvis, med faunistik eller floristik eller fysiologi eller vad det än var. Jag tyckte allting var jättekul. Men sen när jag då kom till och läste min första grundkursen i limnologi, alltså typ sötvattenpsykologi, då föll allting på plats, för det är en sån himla härlig kombination av i princip alla ämnen. Där ingår liksom alla biologiska undergrenar och även fysik och kemi och hydrologi och allting. Så att jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant att jobba med vatten. Bara för att det var så diverst, så spretande. Liksom. Man kunde hylla på med lite av varje. Så det tilltalar mig jättemycket. Så på den vägen är det. Därför fortsatte jag med limnologi.
Så sambanden kanske. Jag tror Claes och Anna som var före dig, de nämnde ungefär samma sak om just limnologi, att det just sambanden är spännande och att man ser det stora hela och hur allt hänger ihop.
Ja, ja, plus det är att vattenfrågor är ju liksom ständigt aktuella i samhället också. Och jag har alltid gillat liksom den tillämpade aspekten av forskning, så att det tilltalar mig också det här att det man håller på med faktiskt kommer till nytta eller till användning rent lite mer konkret, tycker jag är väldigt trevligt.
Jag kan hålla med dig där. Det är också min anledning varför vi jobbar med de här grejerna också på kommunal nivå, för att jag tycker att det är där det händer, det är där man gör saker på riktigt. Men du jobbar på Hushållningssällskapet och för de som inte känner till Hushållningssällskapet, vem är Hushållningssällskapet? Vad gör Hushållningssällskapet?
Ja, det är en rätt udda organisation. Det är en helt egen organisationsform som heter helt enkelt Hushållningssällskapet. Den är urgammal. Vi firade vårt 200-årsjubileum för 8-9 år sedan. Och ursprungligen så bildades den då slutet på 1800-talet helt enkelt på grund av att det var svält i Sverige. Alltså att lantbrukarna, bönderna, producerade inte tillräckligt mat för en växande befolkning. Och då satt kungen där i Stockholm, Gustav den tredje, och sa det här duger ju inte. Så skickade han ut lite diverse adelsmän ut till alla landsändar, alla landskapen, och gav orden, inrätta nu sådana här hushållningssällskap som ska se till att förbättra tekniken, förbättra odlingsmetoderna, öka produktionen av livsmedel. Det var liksom huvudgrejen med hushållningssällskapet när de startade. Och som sagt, ett i varje län fanns det då från början, och nu är några som är ihopslagna, så jag tror det finns 17 eller 18 stycken i Sverige nu. Och under de här 200 åren så har i princip grundidén varit densamma. Nu på senaste 50-70 åren så har det varit ett mer renodlat rådgivningsorganisation, kan man kalla det för, tror jag. Men just vi i Halland är lite speciella, för vi bedriver rätt mycket forskning och projektverksamhet. Men även rådgivning till framförallt lantbrukare och landsbygdsföretagare. Men vi är en sån här, ja, det är lätt att säga vad vi inte är. Vi är icke-statliga, icke-myndighet, icke-vinstdrivande och sådana här saker. Men ja, man brukar säga någon slags korsning mellan en medlemsorganisation och en kooperation eller något sånt där, säger folk ibland när de ska beskriva oss. Ja, var det svar på din fråga?
Ja, men det är 200
svårförklarlig organisation.
Ja, 200 år, det visste jag inte att det var så pass gammal. Jag tänker bara, jag såg den här Kitchen Stories-filmen. Det var första gången jag stötte på hushållningssällskapet och vad de har gjort. Men ni kanske gör inte såna saker längre. Men sen 5 år tillbaka så har ni, eller 7 år, 2015 var det va?
Ja, just det. Ja.
Så har ni det här stora LIFE-projektet. Och LIFE är då, för de som inte vet, det är stora EU-projekt. Ganska omfattande EU-projekt med mycket pengar i. För att göra miljöåtgärder helt enkelt. Ja, som då ska tjäna som någon form av pilot för vad man kan göra, hur man kan göra. Och ni har vunnit det uppdraget då och har live godstream. Och då är min fråga, hur kom ni på idén att göra dels ett så stort projekt? Vad tänkte ni göra? Hur kom ni på det här?
Ja, grundidén var att vi har ju i många år, 20 år har jag jobbat på hushållningssällskapet, och under alla de åren så har vi jobbat med att förbättra vattenkvaliteten genom att anlägga våtmarker då i jordbrukslandskapet. Det känner ju de flesta till att de har försvunnit i väldigt stor del. Och de fungerar ju som naturliga reningsverk och har en massa andra förtjänster också, andra ekosystemtjänster som de levererar. Och det hade vi gjort väldigt länge. Men det är ju liksom långsamma processer att förändra att göra åtgärder så att det faktiskt blir mätbara effekter i själva vattendragen då. Under flera år så tyckte vi liksom att det är ju ändå tusen att det är så svårt att göra åtgärder som verkligen syns i vattendragen. Det hade ju varit kul om man kunde få möjlighet att verkligen fokusera på ett vattendrag och satsa stenhårt och se om går det liksom att vända trenden. Går det att sänka näringshalterna om man verkligen fokuserar på ett enda vattendrag? Det var liksom ursprungsidén till det hela. Och sen i samma veva så hade vi tagit fram ett litet nytt miljöverktyg som vi kallar för integrerade skyddszoner, som är någon slags korsning mellan en anlagd våtmark och en normal vanlig skyddszon, som vi tänkte att vi skulle kunna testa också då i ett sånt här lite stort projekt. Men eftersom vi är ju ingen myndighet och vi har ingen liksom egen finansiering, utan vi är helt beroende av att vi får in medel och EU då, de här LIFE-projekten, de finansieras bara till 50%, så vi var ju tvungna att sälja in den här idén till någon svensk myndighet som kunde stå för motfinansieringen. Så vi var uppe väldigt många vänner och pratade med HaV, alltså Havs- och vattenmyndigheten. Och de tyckte att det var ett väldigt intressant koncept. Så de gick med på att motfinansiera det hela. Och i och med det så kunde vi då sätta oss ner, jag och min kollega, dåvarande kollega Peter Feuerbach, och faktiskt skriva ihop den här ansökan, som är ett väldigt stort arbete och skicka in en LIFE-ansökan. Men vinsten är också stor. Så vi fick ju det, och då gav det alltså, det är på 6 år långt, och nu har vi dessutom förlängt 1 år, så 7 år också på en budget med lite drygt 20 miljoner svenska kronor. Och både det här faktumet att det är långsiktigt, alltså att ett projekt som verkligen, där man har lite lång tid på sig att genomföra saker, och även att det finns verkligen resurser för att i det här fallet då genomföra konkreta åtgärder i landskapet. Det var otroligt tilltalande. Det var jättekul. Det är väldigt, väldigt roligt med sådana här stora projekt. Och sen har det också genererat, tycker jag då, väldigt intressanta resultat, vilket gör det ännu roligare såklart. Men grundidén, ursprungsidén var det här med att liksom, vad händer? Kan man rädda ett vattendrag om man satsar stenhårt? Det var grundidén.
Ja, jag tycker det är en superbra idé, och jag tycker det är väldigt inspirerande för alla oss som arbetar just med de här frågorna, som ofta så har vi liksom bara rådighet eller tillgång till att göra en liten åtgärd här och en liten åtgärd där, och det blir, och man vet aldrig riktigt, gör det någon skillnad? Jo, klart i mängden om man gör många fler under många år, men man ser inte det direkt. Och många hävdar kanske också att vi kommer aldrig ner i de här miljökvalitetsnormerna, det går inte. Så det är jätteinspirerande att se att man kan göra någonting när man verkligen satsar på det stora hela, så som ni har gjort i det här projektet. Och ni har ju inte bara satsat på näringsämnen utan på andra saker som vi kommer in på sen. Så det är jättekul. Och just ja, att man har den här helheten, jag tyckte, då kan man också planera från A till Z. Liksom. Så, ja.
Och för allt sådana här saker som allting vi gör i jordbrukssällskapet, det bygger ju, alltså grundförutsättningen är ju att markägarna är positiva och upplåter sin mark. Och den processen i sig kan ju ta ganska lång tid, vilket ytterligare är en fördel att det är ett långt projekt, för att det, om man då lyckas genomföra några bra åtgärder som markägarna blir väldigt nöjda med, då sprider det sig väldigt, faktiskt väldigt relativt bra i grannskapet, så att det blir lite som ringar på vattnet. Alltså att vi har ju, i början så var vi ju aktivt ute och pratade med markägarna där vi tyckte att här skulle vara bra med våtmark och sådär. Men sen efterhand som det anlades våtmarker och markägarna då själva var så nöjda med de våtmarkerna, så har ju folk, andra grannar, ringt till oss och sagt liksom, i princip att ja, jag såg här att Jan hade ju en sån fin våtmark, jag tror inte att det kan vara lämpligt att ha någon på min mark också. Och då har man nått dit, liksom, då börjar det bli lite grann av ett självspelande piano. Liksom. Då har man stora vinster i processen, så att säga. Det blir mycket enklare om markägarna själva tar initiativet och ta kontakt och är positiva från början. Det är inte det att man ska behöva övertala dem, utan att de faktiskt har en positiv grundinställning. Då blir det, allting blir mycket enklare och de kommer att skötas bättre efterhand också när de väl är anlagda och sådana här saker. Så att det, just det här med positiva markägarkontakter är oerhört viktigt i sådana här miljö- och naturvårdsprojekt.
Jo, absolut. Utan det så funkar ju ingenting. Hade ni typ positiva förhandsbesked innan ni startade projektet, eller började ni och så blev det liksom som en snöboll, eller hur?
Med markägarna menar du?
Ja, med markägarna. Jo, någon annan vi var ju göra ett så stort projekt.
Ja, just det. Jo, ja. Så var det faktiskt. Dels hade vi ju väldigt goda kontakter med markägarna i princip hela Halland sedan många år. Liksom. Och vi visste ju då, vi hade ju ganska bra koll på vilka markägare som är positiva till såna här åtgärder. Och det var lite grann ur den synvinkeln vi valde ut just Trönningeån. Vi hade liksom några olika kriterier som skulle uppfyllas. Dels skulle det vara en hanterbar storlek på det hela. Vi kunde inte ta Nissan till exempel. Det hade varit helt omöjligt. Den är så stor. Och sen skulle det givetvis vara en å som hade dålig ekologisk status eller måttlig. Och sen ville vi dessutom av rent praktiska skäl, tyckte vi det hade varit en enorm fördel om det var ett vattendrag i hyfsad närhet till vårt kontor, liksom, så det blir så himla mycket transportsträckor hela tiden. Och sen den fjärde då, absolut helst ett avrinningsområde där vi har god kontakt med markägare och där vi vet att det finns några stora markägare som är positiva. Och det, så var det ju här, då trillade liksom Trönningeån ut som ett bra vattendrag, ett bra avrinningsområde. Och då, innan vi ens började skriva någonting, så pratar vi ju med en handfull markägare och liksom bara sonderade terrängen och liksom förklarade att vi funderar på att göra den här jättesatsningen nu, liksom många miljoner kronor som skulle komma till Halland för att göra åtgärder för natur och miljö längs med Trönningeån och förbättra den. Och det var ju jättemånga som var positiva till det. Faktiskt alla. Det är en enda som har varit negativ och bara sagt tvär nej. Nästan alla markägare har ju, det var så otroligt påfallande tycker jag när man pratar med dem, nästan alla berättar snudd på samma historia, att ja, min far eller min farfar, de brukar berätta hur de fångar foreller i bäcken eller öring då, när de var små liksom. Men och ål fångar de jättemycket, men jag de senaste 50 åren, jag har inte sett någonting i bäcken. Så de har knutet till sig släkten liksom en väldigt positiv känsla för ån och att den har blivit sämre. De är liksom helt medvetna om problematiken, liksom, frågeställningen. Och tycker då att det känns kul ifall de kan vara med och få tillbaka lite av det som en gång fanns. Så att Det är de man vill hitta såklart, de
ja,
markägarna.
Absolut, absolut. Och de finns ju överallt. Jag stöter ju
Ja.
på dem också i Råns avrinningsområde. Så det är ju
Sen har ju vi en,
ja, viktigt
vi
att
har
ha
ju
dem.
också en väldig fördel i och med att vi just det här med att vi är ett hushållningssällskap. Vi är en helt, vad ska man kalla det för, vi är en helt oformlig organisation. Vi är ingen myndighet, vi har inga tillsynsansvar, ingenting sånt. Och inget företag som ska tjäna pengar, ingen konsultfirma som också vissa markare kan bli misstänksamma mot. Så att det gör ju det lite enklare kanske för oss att komma ut. Och de flesta markägare har något ganska positivt grundsyn liksom till oss från början, vilket gör det enklare såklart.
Precis, precis. Det gör det egentligen. Det är ju också lite så för vattenrådet som är en liten oberoende
ja,
organisation
precis.
Och man kommer inte också med någon tillsynshatt. Eller,
jag tror också vattenrådet är också på sig väldigt, väldigt bra organisationsform just för markägarkontakt, absolut. Det tror jag.
Precis. Så vilka konkreta projekt har ni gjort? Ni har satsat på några speciella åtgärder som jag har förstått det, som inte kanske är så vanliga.
Ja,
vad
det är flera olika. Grundidén var ju god ekologisk status, alltså framför allt med fokus på att sänka näringshalterna, framförallt av fosfor då, enligt vattendirektivet. Men även så ingick där i till exempel att det fanns ett definitivt vandringshinder kvar i ån mitt i avrinningsområdet. Det skulle vi också ta bort och vi skulle då öka laxartade fiskar, alltså förekomsten, densiteten där med tror jag 20% enligt då de kraven som fanns i viss på, när vi sökte om att nå god ekologisk status. Och utöver det så la vi till själva då att vi ville, för det är en sån här typ, ganska typisk jordbruksår där det är återkommande översvämningsproblematik i de nedströmsliggande områdena i Trönninge samhälle och så. Både infrastruktur och hushåll och åkermark svämmas över årligen. Så vi ville också kunna göra åtgärder för att minska översvämningsproblematiken. Och slutligen så ville vi generellt höja den biologiska mångfalden i och vid ån. Så att vi försökte verkligen ta liksom ett helhetsgrepp. Vi skulle lösa alla problem som fanns i ån på en gång. Det var kanske lite hybris där, men vi tyckte det var så pass roligt att, och i och med det så gjorde det att vi satsade på, alltså, som vi kallar multifunktionella lösningar. Alltså, om vi gör en åtgärd så ska den helst inte bara vara bra för en sak, utan den ska även kunna gynna någon annan miljöparameter eller naturvårdsparameter. Så man får liksom lite kostnadseffektivitet i det hela. Och när vi planerar att göra någonting så försöker vi också hela tiden tänka på hur de här ligger i landskapet, liksom just för att få de här synergieffekterna. Att om vi nu anlägger en våtmark här för näringsrening, då är det rätt fiffigt om vi också designar den så att den är bra för mångfald. Och sen kanske även ska vi koppla på några till i serie för att öka buffringskapaciteten. Liksom. Sådana här saker. Vi försöker hela tiden tänka brett liksom. Och inte bara fokusera på en sak på ett ställe och i taget. Och så testar vi då lite olika metoder, lite vi försöker vara lite nytänkande. Bland annat de här integrerade skyddszonerna har vi anlagt en 15-tal sådana. Och för att minska översvämningsproblematiken i Trönninges samhälle så har vi en kilometer av ån ungefär, precis efter Trönninges samhälle där översvämningsproblematiken var som störst. Det var omgivande markerna var antingen hus eller åkermark. Där har vi släntat av ån väldigt kraftigt, alltså ökat tvärsnittsarean helt enkelt, vilket gör att man ökar vattentransporten, helt enkelt ökar hastigheten så att man minskar översvämningsproblemen i det området. Och det är ingen lösning på översvämningsproblematiken egentligen, eftersom man bara flyttar det en kilometer nedströms. Men den där nedströms, där var det bara betesmark som, eller bara, kan inte säga, men alltså grästäckt mark, betesmark, som var helt okej okay, enligt markägarna. Att om det blev översvämningar så ville han mycket hellre ha dem där än på sin åker. Så att, och det verkar ha fungerat ganska bra. Faktiskt den avsläntningen, den ökningen av tvärsnittsarean. Och det blev ju som ett magasin i sig själv. Vi räknade ut att jag tror det var 5 000 kubikmeter som den här släntningen gav i ökad volym i den här årsträckan. Så man kan ju nästan snudd på se det som att den årsträckan blev en slags utjämningsmagasin i sig då. Plus att vattentransporten också sker snabbare bort från de här känsliga områdena. Nu vet jag inte om det var det du tänkte på med nya eller något annat.
De här integrerade skyddszonerna, hur
funkar de? Ja, just det. Ja, precis.
Det är någon form av sidovåtmark eller?
Ja, det skulle man kunna kalla det för. Alltså, tanken är att våtmarker funkar jättebra, men de är kostnadseffektiva egentligen bara om det kommer in mycket vatten. Så stora dräneringsområden som kommer till våtmarken, då är de riktigt kostnadseffektiva när det gäller näringsrening då. Och skyddszoner funkar ju jättebra för ytavrinning. Men i verkligheten så är det ju så att många av de här jordbruksbäckarna, där går små dräneringssystem rakt ut i bäcken som kanske bara är på en 15, 20, 30 hektar, och inte ens det kanske. Och de är för små för att det ska bli bara vettigt att göra en anlagd våtmark. Det blir inte så himla kostnadseffektivt. Mm. Och en vanlig skyddszon funkar ju såklart inte. Så därför har vi då utarbetat det här konceptet som i princip är en, om man tänker sig en vanlig skyddszonsremsa 10 meter som går längs med vattendraget, på halva bredden där, 5 av de här metrarna, gräver vi ett dike eller som en långsmal våtmark då, och gräver av dräneringarna, de här dräneringarna som kommer. Och den andra halvan mot ån, de 5 metrarna, där schaktar vi bort matjorden och sänker av den 20 centimeter ungefär. Så har vi det som en infiltrationszon. Och på den infiltrationszonen planterar vi även al för att öka jordens permeabilitet, alltså som man ökar infiltrationen. Så tanken är att inget vatten från åkern ska gå raka vägen ut i ån, utan ska komma, stanna upp i den här långsmala integrerade skyddszonen och sen infiltrera ner i marken direkt till grundvattnet eller till åvattnet. Och sen givetvis så fungerar ju de vanliga våtmarksmekanismerna även i dessa integrerade skyddszoner, så sedimentation och denitrifikation och växtupptag. Plus att de här träden då tillväxer våldsamt bra, har det visat sig. Så har vi börjat räkna på nu kolinlagringen i de här integrerade skyddszonerna, som faktiskt är rätt så rejäl, våldsamt då tillväxt på de träden. Och tanken är att markägaren ska kunna skörda dem med kanske 10-12 års mellanrum och få ved också till det hela. Och det sedimenterade materialet i den integrerade skyddszonen, eftersom den är så långsmal och enkel att gräva ut och enkel att lägga tillbaka direkt på åkermarken, så får man en återcirkulation av det sedimenterade materialet också. Plus att det tar mindre plats i anspråk för markägarna jämfört med en våtmark. Det är som en normal skyddszon i princip.
Är det tanken att den ska gå med att den ska gå hela vägen som en skyddszon skulle gå, eller bara en bit, eller hur
ja, det beror helt och hållet på topografin. Eftersom det är vatten man har att göra med, så måste man om det är bra fallhöjd på ån, så att säga, då kanske man måste ha kortare segment av integrerad skyddszon. Men är det helt i landskapet platt som en pannkaka, då kan man ju ha väldigt, flera hundra meter långa skulle en sån kunna vara. Jag tror det längsta vi har är väl ungefär 100 meter. Mm. Annars brukar de vara 50-70 meter långa ungefär.
Och så ligger de är inte bredare än den sedvanliga 10 meters...
Nej, 10 meter ska det vara. Ja. Eller ska, men det är vad vi... Åtminstone, de kan inte vara mycket mindre än smalare än 10 meter, då blir det inte så bra, tror jag inte. Men
då blir det svårt med slänglutningar och så vidare.
Ja.
Jo, men jättespännande. Kul att höra. Ja. Jag har pratat med dig tidigare och ni kom på några ganska överraskande resultat ni har fått efter ni har gjort de här åtgärderna. Kan du nämna?
Ja, sådana här EU-projekt, de får absolut inte vara forskningsprojekt. Man får inte forska, så att säga, i EU-projekt, men samtidigt vill de att man ska ju mäta för att visa på viss effekt. Så vi har ju, alltså monitoring är ju en stor grej då. Och vi har ju då haft flera olika sådana här monitoringprogram igång för näringsämnena, och det som har varit mest påfallande och rätt så intressant tycker jag med dem, det är att det visar sig nu att ån i princip har god ekologisk status hela vägen ner till den rinner in genom Trönninge samhälle, som är en liten by vad kan det vara, 1500, 2000 personer kanske. Och efter träning i samhälle så är fosfor- och kvävehalterna mycket högre och då inte god ekologisk status längre. Så att någonting händer alltså i själva samhället.
Mm.
Och det, när vi först fick de indikationerna så blev vi rätt förbryllade och vi har gjort massa flera mätningar efter det på olika sätt och mätt före och efter samhället. Och vår enda mätning vi gör visar samma resultat, att det, någonting händer i träning i samhälle. Ja, vi har inte gjort några mekanismstudier, alltså försökt förklara. Vi kan inte hitta, kommer inte in några enskilt stora kulvert eller sådana här saker, utan det är bara en konstant väldigt snabb höjning genom hela samhället. Våra data visar också att de är väldigt tydligt korrelerade, alltså näringshalterna väldigt, i träning i samhället, väldigt tydligt korrelerade med nederbörden.
Mm.
Vilket då för mig gör det ganska uppenbart att det på något vis hänger ihop med antingen ytavrinning eller dagvattensystemet liksom, på något vis. Så att och grejen är ju lite grann också att det visar sig ju att länsstyrelsens provtagningspunkt, mynningsstation, som ligger till grund för klassningen av vattendraget, den ligger ju precis nedströms träning i samhälle. Och så är det tydligen överallt, visade sig när jag har kollat det sen på de andra.
Jo, det är så i Rån också.
Ja, de ligger så långt ner man kan utan att hamna i, få påverkan av marin miljö. Och det är för att det är inte så konstigt, de är inte alls gjorda för att klassificera enligt vattendirektivet. De är gjorda för att få liksom, mäta transporten av näringssalter.
Mm.
Så de är inte placerade, det är bara att man har använt dem i vattendirektivet. Så det var den data man hade, så att säga.
Mm, precis.
Så att det gör ju också att det är lite lurigt hela viss, ibland i mina mest negativa stunder så tänker jag att hela viss är ett stort ljug, baseras på data som förmodligen inte stämmer. Mm. Om nu tendensen i träningen, om det är en generell grej. Alltså vi har sökt medel för att göra samma mätningar i andra vattendrag bara för att se om det är just träningen som det är något jättekonstigt med, eller om det här är ett generellt trend, att det faktiskt är så att de här mynningsstationerna visar lite missvisande värden. Och det är ju ett problem eftersom om mynningsstationerna visar höga värden och sen så tittar man på avrinningsområdet och ser man, ja, det är mycket åkermark här, då blir ju åtgärdsförslagen per automatik åtgärder i jordbrukslandskapet. Men det kanske hade varit egentligen mer kostnadseffektivt att göra åtgärder i de urbana miljöerna. Kanske. Mm. I alla fall intressant att utreda vidare, tycker jag.
Ja, men det kanske är. Alltså, som jag ser det så tror jag att man måste jobba på både och. Liksom.
Ja,
man har tidigare tänkt att det är mest jordbrukslandskapet och allt annat är försumbart. Men jag tror inte att det är så. Det vi ser nu, att hårdgöringsgraden i samhället spelar också en roll, absolut.
Ja, men man kan ju såklart inte, alltså åtgärder i jordbrukslandskapet behövs ju definitivt, för det finns ju ingen som kan tvivla på att läckage från åkermark är en viktig faktor också. Liksom. Det är ju självklart. Det är så väl visat. Så det är ingen, men just den relativa betydelsen kanske inte alltid är så stor som man tror. Så det är, i en ideal värld så hade det såklart funnits sådana här monitoring, provpunkter, provtagningsstationer på flera platser i varje vattendrag. Men det är ju såklart en kostnadsfråga. Det går ju inte att ha det så i hela Sverige.
Precis.
Så därför är det ju kul med sådana här live-projekt, att man kan få lite sån.
Man kan få lite extra pengar för att göra sådana saker.
Ja, och det som kan generera ny, viktig kunskap till Sveriges generella miljöarbete. Liksom. Det tycker jag är väldigt kul.
Jo, det är jättebra. Och vi är väldigt tacksamma att ni gör det, för att vi kan ju liksom dra nytta av det på andra håll i Sverige. Och kanske även i övriga Europa. Hur lång är Tönningeån? Den är inte så lång.
Nej, den är jätteliten. Jag tror den är en dryg mil, 1,5 mil från källan, en liten sjö till mynningen.
Mm.
Den mynnar i en annan å som heter Fylleån, som sen 100 meter senare mynnar i Laholmsbukten.
Mm. Så den tillhör dess avrinningsområde kanske?
Ja, just det. Fast det är bara 100 meter. Som, ja. Mm. Den är alltså väldigt, väldigt liten ja, egentligen. När vi har ju haft väldigt mycket besök runt omkring från länsstyrelser och alla möjliga organisationer. Och framförallt om man har norrlänningar eller sörlänningar på besök och kallar den här bäcken då för en å. Det tycker de är nästan skandal. Och det kan jag ju verkligen hålla med om. På vissa ställen kan man kan ju nästan ta ett steg över den. Mm. På. Så att visst, en bäck är det ju. Faktiskt.
Ja,
avrinningsområdet är väl 32 kvadratkilometer tror jag. Mm. Så ett väldigt, väldigt litet system.
Ja, men alltså, har man det som du var inne på tidigare, har man ett bra avgränsat system, då kan man ju också liksom se skillnader på vad man gör. Mm. Man jobbar ju så i forskningen, man reducerar alla störande faktorer, och ju mindre system man har, desto bättre kan man se vad som påverkar. Så det är jättebra med att använda ett så litet system.
Och man ska heller inte, tror jag, förakta alltså det pedagogiska värdet i att om våra fortsatta mätresultat håller i sig och det verkligen är så att vi har lyckats förbättra ån, då är det ju väldigt värdefullt för att visa markägarna, om inte annat, att de faktiskt kan känna att ja, det har gjort lite nytta, det jag har ställt upp med här, liksom, upplåtit min mark till våtmarker eller vad det nu kan vara. Och det tror jag kan vara värt väldigt mycket att ha som exempel sen och visa på i annat miljöarbete.
Ja, men precis. Vi ska ju komma på besök snart, 22 april, kära lyssnare. Ska vi till Hälsa? Ni får anmäla er. maila till mig. Adressen finns på Råns hemsida, rån.se. Men ni gjorde en hel del med biologisk mångfald också. Och jag såg något tv-inslag om att ni hade fångat vilddjur på kameror som man inte hade trott fanns där. Eller någonting sånt.
Ja, just det. Det var också en sån här väldigt rolig effekt av att man har ett LIFE-projekt där det finns resurser då och där liksom uppdraget så verkligen ingår monitoring att visa på effekter. Så att vi köpte in helt enkelt då, 10 stycken viltkameror köpte vi in, och då var huvudsyftet att bevisa bevisa utterförekomst. Alltså, ja, den ökar ju väldigt mycket överallt nu, men den är ju fortfarande sällsynt. Vi ville veta, man hade gjort sådana här spårinventeringar och liknande innan, men vi ville liksom ha bildbevis, även om vi kunde få bildbevis på reproduktion och sådana här saker. Så att det var framförallt med tanke på utter. Vi köpte in de här viltkamerorna och satt upp längs ån. Och det gav ju också så här fantastiska resultat. Hur mycket utterfilmer som helst liksom, även på reproduktion då, med honor med unga och sådär. Långt upp, hela vägen upp i systemet visade sig nu. För tidigare, det visste man inte, att innan så hade fanns det bara indikationer på att utter fanns ungefär halvvägs upp i systemet. Men nu har vi bildbevis på att de finns hela vägen, i princip bara några få hundra meter från sjön som är källan. Då. Så det var ju jätteroligt, det var över förväntan. Och något annat som också var över förväntan, det var att det var så otroligt mycket liv av däggdjur, alltså, i den här, som då faktiskt, man får ju säga, är en ganska tråkig jordbruksbäck. Vi har, jag tror vi är uppe i 15 olika arter av däggdjur nu, och då det inkluderar alltså småvässlar och mård till exempel, och sådana här saker har vi fått flera filmklipp på, vilket är väldigt förvånande att en sån här kan tyckas helt trivial å faktiskt är så pass viktig eller så pass intressant för så många däggdjur också. Det är väldigt kul. Tycker jag, det är också lite överraskande resultat. Och vi har fått de här kamerorna, de filmar ju, de är rörelsedetektorer, så när det kommer ett större djur, däggdjur, så klickar kameran igång och filmar i 30 sekunder. Och då får man ju annat på köpet också. Till exempel, jag är själv väldigt intresserad av trollsländer. Och filmerna är av så pass god kvalitet att man kan artbestämma trollsländer via kameran också, vilket har gett intressanta ny kunskap för de trollsländeintresserade människorna av oss, till exempel när det gäller en av våra största arter, heter kungstrollslända, som är jättetjusig, svart och gul med gröna ögon, och den anses vara helt knuten till skogsbäckar. Måste ha trädtäckning liksom, och så vattendrag då, givetvis. Men våra kameror har ju visat då att den använder sig av trönningån och lägger ägg där också. och reproducera sig, alltså i Trönningeån som är en uttalat jordbruksår. Så lite ny, spännande, liten mini ny kunskap där som, ja, det, man får sådant ett bonusresultat när man har sådana här långa projekt igång och man kan liksom testa lite olika saker. Det är väldigt roligt.
Jo, men det är jättekul att höra och spännande med att naturen kommer tillbaka, eller kanske fanns det hela tiden, men nu har man gjort till den lite. Hur ser det ut? Nu har jag inte varit där. Är det en grön, är det en kantzon med växtlighet längs med ån, eller hur är det?
Ja, liksom? av varierande grad, alltså beroende på markägarna ju för det mesta och topografin givetvis. Men det är, och den är ju så här typ, alltså uträtad och utgrävd på de allra flesta ställena. Så att den ser ju inte mycket ut för världen, tycker jag, när man går där faktiskt. Och så är det ju lite, på vissa sträckor så är det lite träd. Ja, det är det ju, enstaka alla eller trädridå längs med ån också. Men annars är den ju, det är ingen å man lyfter fram som någon som, alltså, man skulle inte ha den som visning för att liksom ett idealt fint vattendrag precis, utan den är verkligen den här typisk uträtad och utgrävd jordbrukså eller bäck. Men även den uppenbarligen kan hålla en hel del. Och nu, så jag tror i och för sig att våra åtgärder har nog haft rätt stor betydelse, för vi anlägger ju våtmarkerna och skyddszonerna precis jämte ån. Och vi ser ju att där kryllar det såklart av liv direkt av alla organismgrupper. Alltså, vi ser ju med kamerorna hur utter och iller är ute och fångar grodor i våtmarkerna och fisk. Vi har gjort flera inventeringar av alla organismgrupper i princip. Fåglar, däggdjur, amfibier och bottenfauna och fisk och allting. Och i våtmarkerna så de är som artöar i jordbrukslandskapet verkligen. Så att jag tror nog att våtmarkerna har en stor del av förtjänsten att det är så mycket liv i ån nu. I och för sig, jag vet ju inte hur det var innan, för vi gjorde inte jättemycket inventeringar innan projektet började. Det hade vi liksom inte tid med tyvärr. Men jag misstänker ju ganska starkt att våra åtgärder har haft stor betydelse.
Jo, det är ju otroligt. Det är de där multifunktionella åtgärder som du nämnde innan. Som också nu, ni har ju varit före er tid när det just gäller det här helhetstänket, tänker jag. Nu är ju EU mycket inne på naturbaserade lösningar. Ju med Green Deal så ska man ju satsa på de här multifunktionella naturbaserade lösningarna. Men för 7 år sedan så kanske det var inte så... mainstream än vad det kanske har blivit nu, eller i ropet som det är nu. Så det är ett jättebra exempel som vi andra kan titta på när vi vill göra någonting nytt idag. Men just, vad skulle du tipsa oss, alla som vill göra något liknande, som har en jordbrukså som man vill förbättra statusen på, utifrån era erfarenheter, vad är dina hetaste tips?
Ja, alltså jag tror eftersom det nästan allting det bygger så otroligt mycket på markägarnas villighet. Så vidare man inte råkar vara i en situation om man är en kommun och råkar ha en himla massa kommunalmark längs med ån, liksom, då är det ju enklare såklart. Men annars, för oss andra normala dödliga, så tror jag man kan liksom inte ifrån att man måste lobba stenhårt på markägarna och verkligen visa nyttorna. Alltså, och då ska man inte kanske nödvändigtvis föra fram sådana här nyttor med att man sänker fosforhalten från 79 mikrogram till 38 mikrogram. Liksom, det tycker kanske de är också intressant så, men att det faktiskt genererar väldigt mycket personliga direkta nyttor för markägarna. I det här projektet, eftersom det är ett så stort projekt, så kan man göra lite allt möjligt kul. Så gjorde vi också en enkätundersökning till, jag minns inte, var det 70-80 markägare, och ställde lite frågor till dem om hur de, vad de tyckte om sina våtmarker och om de använde dem på något särskilt sätt och sådär. Och då visade det sig till exempel att 40% av de markägarna som har våtmarker använder dem som skridskoytor. Och 10% använder dem som badsjöar. Alltså de använder dem direkt. Och så jättemycket såklart vad som kallas för normal rekreation. Man går ut med hunden eller man skådar fågel eller fiskar eller ja, sitter och bara fikar längs kanten. Nästan alla gillar verkligen vatten. Så att för oss så har det varit väldigt lyckat att ta markägare och åka till en markägare som redan har anlagt en våtmark och visa ut den och låta de markägarna prata med den markägaren som då, och då ska det givetvis vara en som är positiv såklart. Men sådana ambassadörer är väldigt viktiga när de själv kan få höra liksom hur kul de tycker det är med våtmarken och sen även allt det här tråkiga liksom byråkratin och processerna vad de, hur det har varit för den här markägaren som kom, istället för att någon konsult eller kommunrepresentant eller någon annan står och berättar att de får det direkt från en markägare som faktiskt har gått igenom det liksom och fått bra resultat. Det är otroligt värdefullt. Det har vi märkt flera gånger att det blir bra. Alltså, när man, då ska man ju såklart ha några sådana markägare i rockarmen som man kan ta folk till. Så det är den här alltså grann, att det sprider sig via grannar, det tror jag är väldigt, väldigt underskattad kraft i miljöarbetet i Sverige som man borde liksom kunna förstärka med lite relativt enkla medel. Liksom bara hyra en buss och ta med lite fika och åka ut och hälsa på en markägare som har en våtmark. Bjud in 15-20 lantbrukare. Liksom.
Jo. Vi tänkte ju göra något liknande nu när vi kommer till er snart.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, jag ska bara hoppas vi får med markägaren också.
Ja, vi får se. Jag hoppas ju också att fler kommer att ansluta sig. Jo, men absolut. Det är jätteviktigt och man kommer inte runt det. Men just i vattenråden, vi har ju liksom en LRF-representant. Vi har en representant från dykningsföretagen. Som vi då liksom kan ha som ja, förmedlare. Och jag, nu är tack och lov pandemin över. Man har inte riktigt känt för att åka ut till markägare med pandemin. Men nu när den är över så kommer jag förhoppningsvis också ha mer tid och kanske bara åka ut och prata med en markägare. Ja. Så, för att, som du säger, det är viktigt. Jo, vi var inne på det en hel del innan vi avslutar. Jag ser att tiden är iväg. Det är spännande att prata med dig. Vilken roll spelar uppföljningen och mätbara resultat, tror du?
Det är en jättebra fråga. Och det är också en sån käpphäst som är att det är jätteviktigt. Och återigen, jag tjatar om mina markare hela tiden, men jag tror det är jätteviktigt. Och det är så himla vanligt, framförallt det är vanligt i alla organisationer, tror jag, att man gör ett projekt i någon våtmark med någon markägare, man anlägger den bra, och sen så gör man en massa mätningar, till och med kanske också inventering och sådär. Och så blir det en rapport som man publicerar som sprids till andra, till länsstyrelser och kommuner och så här, men som inte kommer till markägaren. Vi är jättedåliga på att informera markägaren om vad som händer i deras våtmarker då, till exempel. Så jag har nu börjat ta för, liksom, som vana att alltid göra enkla, det behöver inte vara så himla liksom, avancerat eller konstigt eller dyrt eller tidsödande, men bara om, till exempel, har jag varit ute och inventerat om det nu är amfibier eller trollsländer eller bottenfauna eller fisk eller vad det är, så det är jätteenkelt att bara skicka en A4-sida, bara skriva att nu har vi gjort det här och gjort den här mätningen och den här undersökningen och vi hittade de här arterna hos dig liksom. Grattis, typ. Och någon fin bild på någon rolig art eller sådär. Och det är otroligt uppskattat, alltså att verkligen att de får den återkopplingen. Vilket ju också gör dem mer benägna att göra fler våtmarker, till exempel. Att de vet att de märker att det händer saker på deras marker. Nu minns jag inte ens om det var det du frågade efter. Men
ja, men det är jättebra. Det är ett jättebra tips. Verkligen. Men jag frågade om just alltså att mäta saker och liksom bara konkreta mätbara resultat i siffror.
Ja. Jo, rent generellt är det också ett problem att det går, som det står ut idag i Sverige, så är det ju förvånansvärt att mycket medel för att anlägga saker eller göra åtgärder. Vi har hela landsbygdsprogrammet, vi har LOVA och vi har LONA. Liksom. Det finns liksom stora, tunga, verkligen finansieringsvägar för att anlägga. Men det är betydligt svårare att få medel för att följa upp, mäta, inventera effekterna. Tyvärr är det fortfarande så. Så det hade ju varit, återigen, om det hade varit en ideal värld, så hade det funnits nästan lika mycket pengar för att verkligen mäta det man gör. Blev det här bra? Och om inte, varför i så fall? För det ger ju också en kunskap till att förbättra åtgärderna hela tiden, såklart. Men som det är nu så är det ju väldigt mycket som, ja, vi vet inte riktigt hur bra de funkar.
Ja.
Ur olika aspekter. Alltså, tyvärr är det ju liksom, framförallt näringsämnesundersökningar är ju väldigt kostsamt om man ska göra bra mätningar på hur effektiva de är för att rena näringsämnen, alltså retentionen. Den är ju tyvärr lite svårmätt. Det är dyrt, men det hade ju varit väldigt bra om det hade funnits lite mer data tillgängliga.
Precis. Och det, ja.
Det är, och där ju tycker jag använder mig väldigt mycket av examensarbeten för att få sådana undersökningar gjorda. Det är perfekta, man kan hitta på ganska enkelt väldefinierade avgränsade examensarbeten som då genererar data. Så det är ett bra sätt att få, vad ska man kalla det för, gratis data. Sådär. Olika frågeställningar med anlagda våtmarker till exempel. Det är ganska enkelt att hitta på examensarbete. Så att vi har något 20-tal examensarbete tror jag i projektet hittills, som har undersökt allting från tungmetall och näringsämnen, fisk och fågel och amfibier och allt möjligt. Liksom. Det är jättekul.
Jo, det tycker vi har också haft en två ex-jobbare som har kollat på renoveringsbehovet av våra gamla våtmarker. För att, ja, vi har ju liksom gjort de första för 20-30 år sedan. Hur funkar de idag? Det vet vi inte. Precis. Funkar de fortfarande som de gjorde, som det var tänkt? Eller är de igenslammade? Är de igenvuxna?
Precis. Finns de ens? Är det
finns de ens? Är det fortfarande en våtmark? För markägaravtalen går ut efter 20 år. Ja,
precis.
Men vet inte. Så, ja, och det har du helt rätt i. Det är lite svårt att få med det. Just också för underhåll. För vi har ju inte hur mycket mark som helst. Vi kan inte anlägga hur många nya våtmarker som helst. Någon gång så behöver vi och renovera de som finns. För att de ska Ja, de tankarna har inte riktigt landat än, men är fortfarande i den här nybyggarfasen. Och det är viktigt att anlägga nya så länge det behövs. Men någon gång blir det också en underhållsgrej. Men ja, nu har vi pratat ganska länge. Och jag skulle kunna prata mycket mer med dig, men tiden är tyvärr slut. Så jag tackar dig så jättemycket, Jonstan, att du var med på Råkast idag. Och jag tackar lyssnare för att ni lyssnade. Och nästa gång vet jag inte vem jag har. Kanske en forskarkollega eller någon som kan prata mer om mätbara resultat. Vi får se. Tack och hej.
Tack.